Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
När jag träffat människor som sitter i fängelse som har gjort saker och ting, onda saker, grymma saker, så i försnacket försöka hitta någon gemensam nämnare som vi båda gillar, så pratar man om det innan intervjun börjar istället för att börja prata om varför, hur kunde du göra det här? Mm. Och det brukar funka.
Han är en ikon. I över 30 år har han i princip löst brott på bästa TV3-sändningstid. Hasse Aro är efterlyst. Eller ja, han är inte efterlyst, men han är synonym med TV-programmet med samma namn. Och när han startar en podcast för några år sedan handlar den då om kärlek, perenner eller sportfiske. Nej, även den förstås om kriminalitet och utredningar. Så vad gör det med en människa att nästan helt ägna yrkeslivet åt att skildra våld, rån och mord? Mer om det och ämnen som vad alla människor gör i TV-studion, manusförfattande och att hämta sina barn på förskolan vid 65. Här är Värvet med Hasse Aro. Jag tänkte vi skulle börja i en scen som du ofta återkommer till. Du är ju liksom skolad journalist. Och så skrev du en period och var väl på radion också. Ja. Hamnar till slut på Strix Television och passerar chefens kontor för ungefär 32 år sedan. Ja. Och han frågar dig, för att det funkar inte det här programmet som jag håller på med. Och så frågar han ifall du vill kliva in framför kameran och göra Efterlyst. Minns du vad som hände liksom i dig i den där sekunden?
Nej, det hände ingenting faktiskt, utan alltså, jag gick ju förbi där, men, och det var faktiskt så att han, när du satt och pratade med TV3 då och höll på att tjafsa, så gick jag förbi där. Jag tror ju möjligen att han hade ställt frågan till mig ändå, även om jag hade gått förbi där, så hade han kanske kommit bort till mig och sånt där. Nej, men det var ett väldigt enkelt beslut. Alltså, alla beslut på den tiden var väldigt enkla, speciellt i den här kommersiella världen som var helt ny. Allting var liksom, man sköt från höften hela tiden. Och ibland så blev det bra, ibland gick det åt helvete. Ja, men då laddar vi om och gör något annat. Och så kändes det här också. Att, alltså, hade han sagt till mig, eller Gud eller någon, att ja, men säg jag så kommer du att jobba med här i över 30 år. Då hade jag sagt nej.
Mm. Okay.
Nej, men jag vill inte veta vad jag skulle göra de närmaste 30 åren. Så. Men det var inget stort beslut. Det var bara, ja, visst, vi kör.
Men det där är ju, för vissa människor så sitter det ju så hårt inne och liksom kliva fram, även om man kanske har en stark vilja till det. Men för dig var det liksom helt odramatiskt då?
Ja, jag hade ju då redan gjort en serie för SVT, så jag hade ju testat programlederiet, så det var ju det var lite mer läskigt då första gången. Nu var det inte så läskigt. Men sen så har jag alltid faktiskt, det låter lite stödigt, men jag brukar alltid säga ja till saker och ting. Mm. För att då, annars får man inte uppleva saker och ting. Annars liksom, så det har jag alltid gjort saker som sen i efterhand kanske inte var det klokaste beslutet. Men ändå, det är ju så man växer, det är så man går framåt, att man liksom tar de utmaningar man får.
Vilka jag ångrar du?
Ja, men det är väl mera på, alltså, inga stora livsavgörande beslut, men typ Let's Dance kanske inte var det smartaste beslutet jag tagit hela mitt liv, eller På spåret, men var 17.
Men du brukar ju alltid säga att det var så kul att vara med.
Ja, det var kul att vara med. Det var kul att vara med, men jag menar, insatsen som sådan kanske inte var den snyggaste.
Okej.
Okay. Mm. Men det var väldigt kul att vara med, tycker jag.
Men när du då liksom går journalisthögskolan, så att säga, hette väl inte det?
Jo, kanske. Det hette faktiskt Journalisthögskolan.
Förlåt.
Det var så länge sedan.
All right. Nej, men när du går där, alltså, du hade ju doppat tårna i ekonomin också, men vad var det du tänkte att du skulle göra? Liksom?
Nej, men min plan var ju, när jag gick ut gymnasiet, så hade jag då en hemlig dröm att bli journalist, men jag kände det är ju ingenting för mig, jag kommer inte klara det.
Hur hade du liksom fått den idén? Var det typ Tintin?
Tintin.
Ja, han var väl journalist. Han skrev alltså, aldrig något.
Jaha, nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan säga att den miljö som jag gick i skolan i och så där när jag var ung, det var kanske inte den mest kreativa och stöttande miljön. Det kanske inte var där som man liksom hittade sin framtid. Jag, till exempel, det här var ju då en tid när reklamen började utvecklas. Det började skrivas långa reklamtexter. Mm. Och då insåg jag att det är väl någon som skriver de här. Så att då pratade jag med min yrkesrådgivare då. Att ville ha lite information hur det funkade. Och sa, det med reklambranschen har jag tänkt på. Och då säger hon så här, kan du teckna? Nej, säger jag. Nej, då är det ingenting för dig. Mm. Och lite så var det.
Oj, vad oinsatt.
Ja. Och journalistiken kändes liksom, alltså jag läste väldigt mycket tidningar och sånt när jag var ung, men det kändes lite för mycket för mig. Så jag tänkte jag satsa på resebranschen istället. Och så började jag jobba på ett hotell. Men så slängde jag ändå in en ansökan till Journalisthögskolan. Det var ju bara tester på den tiden, så att det var inga betyg. Och så man kom in på tester. Och alla som sökte fick komma till första testen. Så då gjorde jag den, det var inga konstigheter. Och sen så gick jag vidare till andra testen. Och då var det 240 som gjorde det, 120 skulle komma in. Så då var det riktigt liksom. Och då var jag ju väldigt nervös. när jag satt där. Och då hade jag som, då gjorde jag som ett mindset bara för att överleva situationen. För att vi satt där i ett väntrum på två rader så här mitt emot varandra. Och då för att liksom klara det här mentalt så tänkte jag så här att jag, alltså, bara hälften av oss kommer in. Men det räcker ju att vi på den här sidan slår ut varsin på den sidan. Så kommer vi in i alla fall.
Mm.
Jag behöver inte sluta alla där. Utan det räcker att jag... Så jag valde ut en kille. Så jag tar honom så får ni... Det här tänkte jag ju bara. Men det var mitt sätt att överleva. Och jag kom in.
Har ni kontakt idag, du och den där killen?
Jag har aldrig sett honom. Men han kan ha kommit in i Göteborg. Ja, så att,
ja, jag fattar. Ja. Mm. Och det här är liksom i skiftet 70-80-tal?
Ja, just det. 79 började
det. Vad är det för tidsanda? Liksom? Jag menar, 69, det vet ju vi yngre om hur det verkar ha varit. Men 79... Liksom...
Ja, men det här var ju svallvågorna på 69. Det här var ju fortfarande väldigt radikalt vänsterinriktat. De här som... De som stod i bräschen 69, de var ju liksom... våra stora syskon, det var ju inte våra föräldrar utan det var våra stora syskon, så vi gick i deras fotspår lite grann, så att det var lite på samma sätt tyckte jag.
Du hade liksom ett hade du ett FNL märke på?
Nej, jag hade inget FNL märke men det är klart att jag stödde FNL. Mm. Något annat var ju inte tänkbart.
Och
det tycker jag fortfarande var ju rätt.
Ja, det låter väl rimligt. Mm. Men du, det är alltså ett ganska politiskt klimaten,
ja,
då.
Ja.
Och juppieran, liksom, den har verkligen den inte har kommit igång.
Nej, den har verkligen inte kommit igång. Det är också tufft för journalister. Jag kommer ihåg att vår rektor där, Furhoff, han höll sitt tal när vi hade kommit in till oss och så sa han det att ja, alltså, två år efter att ni gått ut härifrån så kommer hälften av er inte jobba med journalistik. Så att det var liksom de förutsättningarna vi hade där.
Det var dåliga tider? Eller?
Det var dåliga tider.
Okay.
Men vad jag inte visste, vad ingen visste då, var att det var ju en brytpunkt vi stod inför. För att när jag gick ut så hade ju precis lokalradion startat. Och då var det ju hundratals, kanske tusentals nya jobb som kom. Och sen så efter det kom ju kommersiell tv och sen kom allting. Så att det han trodde var en utförsbacke visade sig vara en uppförsbacke. Att det gick bara uppåt hela branschen.
Ja, nu... Är det inte nef?
Jo, jag vet det, men liksom, ja. Okej. Okay. Branschen växte så att man kunde klättra uppåt.
Ja, perfekt. Ja, det fick jag ihop det. Så, men, och jag menar, Stenbeck då? För att jag menar, det här är väl hans liksom, tid?
Ja, fast det här är hans tid när han börjar. Men han börjar inte med media då. För att, det är roligt att du säger Stenbeck. Därför att jag, för mitt första jobb var på Radio Västmanland.
Mm.
Och då var det något tjafs uppe i bruket i Fagersta. Hela Västmanland var ju en bruksort och det var bruk överallt, och bruket i Fagersta som hade då en väldigt anonym ägare, lite som Hugh Hefner, som inte ville vara publik eller någonting sånt där. Och det var Stenbeck.
Okay.
Men, och den första gången som han, jag tror det var faktiskt var första gången som han offentligt mötte pressen, var i samband med tjafset på Fagersta bruk, för han var storägare där.
Mm.
Så där mötte han pressen och där var jag faktiskt och såg honom då som den här kapitalisten som liksom håller på att förstöra en landsort här. Det är lite roligt. Tänk om jag hade vetat liksom vilken betydelse han skulle få i mitt liv framöver. Så att han hade inte börjat, men han hade precis tagit över då, vad jag förstår, Kinnevik vid den här tiden. Och sen blev det ju lite senare, några år senare, som han startade med media.
Mm. Har du lyssnat på Dina Stin, den här podden om Stenbeck?
Nej, jag har inte lyssnat på den. Men jag har ju läst den. Alltså, Svenskan gjorde ju den och de skrev ju långa artiklar om det. Så att jag känner att...
Du är ingen stor poddlyssnare, va?
Nej, jag är inte det.
Nej. Hur kommer det sig då?
Därför att podd är så nytt. Jag har inte riktigt kommit fattat den grejen.
10 år, alltså.
Ja, jag vet. Nej, men jag lyssnar. Okej, okay. Jag lyssnar inte regelbundet på poddar. Men när jag gör långresor och sånt där, så lyssnar jag på poddar, laddar ner dokumentärer och sånt där. Så att då har jag liksom, när jag, som förra sommaren, så åkte jag ner till Mallorca med bilen. Och då körde jag massor.
Mm. Okej, okay. Jag fattar. Framförallt värvet, förstår jag.
Ja, framförallt värvet. Ja.
Nej, men, och liksom, men du kommer ut då, din rektor säger att ja, men hälften av er kommer inte ha några jobb.
Ja,
exakt.
Ja, ja. Nej, men jag lyssnar, alltså, återigen där så var det lite flyt där, för att jag, man går 4 terminer, en av terminerna så gör man praktik. Och då var det så att hade man inga barn och ingen familj så kunde man inte räkna med att få praktikplats i Stockholm. Vilket alla vill ha förstås, eftersom vi bodde i Stockholm, så det var enklast. Så då tänkte jag lite strategiskt där att jag väljer i första hand något annat än Stockholm, så får jag det, så är de klara med mig i alla fall. Och då valde jag Västerås, därför att jag hade lite kompisar i Västerås. Så att då gjorde jag praktiken på Radio Västmanland. Mm. Och då blev jag kvar där. Så att jag fick jobb där direkt efter. Så att fjärde terminen gjorde jag lite på distans och skrev av och sådär. Så att jag återvände inte.
För det var väl radio du ville till?
Ja, det var radio jag ville till. Det var därför jag sökte praktikplats i lokalradion. Därför att själva utbildningen är ju väldigt bred. Och vill man lära sig något specifikt så var ju praktikplatsen perfekt.
Vad var det med radio då?
Ja, men jag har alltid gillat radio, jag har alltid gillat ljud. Och sen så när jag började jobba med det så inser jag att det är väldigt lätt jobbat jämfört med andra tekniska saker som man håller på med. Och så tror jag att jag har lättare att skriva talmanus än skriva liksom skrifter på något sätt. Mm.
Men och vad får dig tillbaka till Stockholm?
Jag ville ju till Stockholm hela tiden. Alltså jag var ju i 20-årsåldern och hade en lägenhet på Kungsholmen och hamnade i Västerås. Det var ju inte liksom mitt livs dröm direkt sådär. Mm. Så att jag kom tillbaka till Stockholm. Jag hade en kompis som hade en reklambyrå, så att då jobbade jag med honom och då kunde jag jobba från Stockholm. Och sen så sökte jag vidareutbildning på ekonomi och på Journalisthögskolan och sen fick jag jobb på Radio Stockholm.
Mm. Okej. Okay. Men dina år som copywriter, eller är det år?
Nej, det är ett år kanske.
Ah, okay. Ja. Hur var det?
Jo, men det var ganska kul måste jag säga. Mm. Alltså, det var ingen stor byrå direkt, men de hade par stora kunder som vi skrev åt. Och det var faktiskt ganska roligt. Jag tyckte det var kreativt. Och det var lite så här payback till min yrkesvägledare på skolan där. Ja. Jo, det här yrket finns faktiskt.
Ja, just det. Ja, det är så kul. Jag brukar säga det, men, och jag är inte ens säker på att det är sant. Men som jag minns mötet med syokonsulenten så var det liksom det ett rack med små pamfletter om olika yrken från A till Ö. Och så fanns det typ 16 rutor liksom. Ja. Och det var de jobben som fanns.
Ja, precis.
Rockstjärna var inte ett av dem.
Nej, det var inte ett jobb. Och då där jag växte upp i Tumba så var det ju två bolag som var dominerande, i alla fall av alla, och så var det Sedeltryckeriet, och det var ju där de flesta hamnade, så att det var väl det syokonsulenterna var fokuserade på.
Kommer du från arbetarklass, skulle du säga?
Ja, det skulle man kunna säga. Alltså, mina föräldrar flyttade ju hit från Finland och de träffades här. Och pappa jobbade då på Alfa Laval, inte i verkstaden dock, utan som tjänsteman. Och mamma städade när jag var liten och sen började hon jobba på Pressbyrån där i Tumba. Så att det kan vara så medelklass, nedre medelklass och något sånt där i Tumba, i en förort.
Mm. Du är alltså inte från Södertälje?
Nej, jag är född i Södertälje, men vi flyttade därifrån när jag var typ två, tre. Mm. Så jag har inga minnen därifrån.
Vad var Tumba för plats?
Alltså Tumba, det var en trång plats. Det här med syokonsulenter tycker jag var väldigt typiskt för Tumba. Det fanns liksom inga visioner där, utan allt var väldigt... Det var en smal tröskel där som man skulle passa in i. Och jag vet att jag, det här låter förnedrande kanske för Tumba, men jag vet att jag väldigt tidigt bestämde mig för att jag vill inte bo här. Jag vill flytta härifrån. Här är inte min framtid. Och det bestämde jag jättetidigt.
Hur tidigt?
Jag kommer inte ihåg det, men det var liksom mitt mål hela tiden, att komma härifrån. Mm. Och sen så kom jag ihåg att jag hade en klasskompis kanske i 8-9, vars föräldrar var skilda, vilket var ovanligt på den tiden. Och hennes pappa bodde i Stockholm vid Nybroplan, och så var vi hälsa på honom en gång. Han bodde i en ganska fin lägenhet, men liksom inget superlyxigt, utan en normal liksom sekelskifteslägenhet där vid Nybroplan. Och jag kände, när jag var där, kände jag, alltså i Stockholm, det är här jag ska bo. Block Stockholm. Så då, ja, det var mitt mål, att komma från Tumba till Stockholm.
Skulle du säga att du var olycklig som barn? Eller?
Nej, det vill jag inte säga att jag var olycklig. Men jag tyckte att jag kände mig klämd. Det tyckte jag nog ganska tidigt. Att jag förstod att livet hade mycket mer att erbjuda än vad jag upplevde där. Mm. Men jag var inte olycklig, nej, det tycker jag inte.
Vad gjorde du? Alltså, var du sportig eller?
Nej. Jag var nörden då. Nej, jag var inte så nördig, men jag var inte sportig, det var inte min grej. Utan jag var med i schackklubben och mera där. Men jag hade ju mycket kompisar, så det var inte så att jag liksom var mobbad för att jag var nördig. Sen flyttade vi till Oskarshamn ett år och där blev jag mobbad.
Okay.
Och fick klassstryk, men det var ju en annan sak.
Oj då.
Men det var ju för att jag var stockholmare.
Ja, okej.
Sen flyttade vi hem igen.
Trauma?
Nej, inget trauma. Det var ju liksom jättejobbigt när vi var där förstås. Men ingen av oss, ingen i familjen tyckte om det. Så att vi flyttade mindre än ett år senare flyttade vi hem igen. Och då var det som om det bara försvann.
Mm.
Jag kom tillbaka till samma klass som jag hade lämnat. Till samma skola, samma kompisar. Det var bara som en liten parentes som var slut. Så att det var ju...
Vad skulle ni superhärt. Dit göra?
Ja, men farsan fick jobb där.
Ja, jag fattar.
Mm.
Men du, tillbaka till liksom dina stapplande steg in i yrkeslivet då. Jag menar, är det inte en... Alltså när man då... Jag är ju född 74 så att jag borde ju rimligen minnas den här eran. Men det gör jag ju inte riktigt. Jag var ju liksom 90 så var jag 16 då.
Mm.
Och vad gör du 1990?
1990 är jag tillbaks på Strix. Jag hade ju gjort det här... 89-90, säsongen 89-90 så var jag på Sveriges Television och gjorde det här trekvart. Och sen kom jag tillbaka till Strix och höll på att bygga upp en nyhetsredaktion för TV3. Vi gjorde någonting som heter 3 minuter som var så här korta telegramnyheter som gick på kvällarna där. Och då hade vi, studion låg i London men redaktionen satt i Stockholm, så då skrev vi telegrammen och faxade över dem till London och så satte en studioreporter där och läste upp dem. Mm. Så det höll jag på med då 1990.
Alltså, jag menar, när händer det här? Förlåt att jag inte vet det, men när händer det här att produktionsbolag ens existerar?
Ja, men det kom ju då. Strix var ju det första produktionsbolaget. Alltså det började ju med att vi gjorde... Det började med att jag var på Radio Stockholm och min chef Pelle Törnberg var där. Stenbeck hade då sett ett program i USA, en slags provokativ talkshow, och han ville då att TV3 skulle göra en svensk version av det här, och han ville ha med Robert Aschberg. Av någon anledning, jag vet inte varför, så fick Pelle uppdraget att genomföra det här. De skulle göra 3 stycken pilotprogram, och Pelle frågade mig om jag ville vara med och göra researchen för det här. Och det här skedde då på sommaren. Och det gjorde vi liksom i hemlighet, för vi var ju anställda på Radio Stockholm båda två, så det fick vi inte göra. Så att vi gjorde de här 3 programmen och det blev succé, och utifrån det sen föddes Strix. Och Strix var nog det första liksom kommersiella produktionsbolaget. Det fanns ju lite filmbolag och sånt innan, men det första kommersiella produktionsbolaget som startades.
Okej, och du hoppade på det direkt?
Ja,
du var med
på
från
det.
Start.
Ja, jag hängde på det.
Och sen blev det, vadå? Du var där till 2014?
Ja, sen var jag ju på SVT ett tag, sen kom jag tillbaka och gjorde nyheterna. Och sen var jag där till 2014, ja.
Mm. Varför drog du därifrån 2014 förresten?
Ja, det hände, två skäl. Dels så hände det märkliga saker på Strix som jag inte riktigt gillade. Och dels så fick jag ett erbjudande från TV4.
Okej.
Så att det passade bra där. Men under de här åren där var ju fantastiska på Strix, och jag gjorde ju så mycket mer än bara Efterlyst. Efterlyst var ju, alltså det gick vågor, men ibland var det en väldigt liten del av min arbetstid. Jag producerade ju andra program och jobbade med Robinson och allt möjligt sånt där. Det var en fantastisk tid.
Och jobbade med utveckling också, som jag
jobbade med utveckling också. Och, sådär. Och det som jag tyckte var så... Alltså som har påverkat mig väldigt mycket och berikat mitt liv, att jag fick resa så otroligt mycket i samband med när vi gjorde Robinson bland annat. Att man, när det inte var säsong så var vi ute och reste i världen för att hitta nya inspelningsplatser.
Mm.
Så vi var i 60 länder.
Gud vad du har rest.
Ja.
Och tycker om det.
Jag älskar att resa.
Vad är det med det?
Ja, men den bästa stunden på livet, det bästa ögonblicket i livet är när du sitter på flygplatsen, du har checkat in. Du sitter där med ett glas öl och så sitter du bara och väntar. Nu börjar. Och det spelar ingen roll om du ska flyga till Malmö eller om du ska flyga till Kuala Lumpur. Det är samma känsla att här och nu lever jag.
Mm. Okej. Okay. Hoppas Greta inte lyssnar. Går det att omsätta i tåg? Nej. Det måste vara på en flygplats.
Jo, det går att omsätta i tåg. Absolut. Jag älskar att åka tåg. Jag tågluffade när jag var ung och sådär. Men det är ju inte samma sak att du checkar in och du sitter och vänder. Du går ju på tåget och drar.
Liksom. Ja, jag fattar.
Du får inte det här ögonblicket innan resan.
Var du tidig med den där otroligt tidiga ölen på Arlanda? Alltså, vilket är ditt rekord i att dricka en tidig öl, så att säga?
Jaha, nej, det vet
klockslagsmässigt.
Nej, det vet jag inte. Nej, jag är ju inte på morgnarna. Nej, det gjorde jag inte.
Nej, okej. Okay. Jag fattar.
Men då man flyger långt, så även om du startar tidigt på morgonen så här, mellanlandar du någonstans i världen där.
Jo.
Du tar den här ölen och ja. Fortfarande känner det här.
Jag förstår. Men det där är väl, jag läste någon gång på om det, att det är någonting med hjärnan också när man reser, när man kommer till en ny plats, att man att det är en större del av den som aktiveras helt enkelt.
Ja, precis. Och jag tror ju att resa är väldigt utvecklande, och det är väldigt bra för alltså man blir mer förstående, man blir mer öppensinnig och man reser mycket, man blir mindre fördomsfull, vill jag påstå. Och jag brukar säga det att varje resenär bär fred i sitt bagage, därför att när vi reser ut och upptäcker andra kulturer som vi blir mer förstående och sådär. Förr i tiden så satt man i sin by någonstans på svenska inlandet och tyckte att de i grannbyn var idioter, dumma huvudet. Och sen så utvecklades resemöjligheterna, så kom man till grannbyn och upptäckte att de var inte dumma huvudet. Och så där har det pågått. Och så är det med hela världen. Och att sluta resa tror jag är väldigt farligt.
Ja, rimligt. Mm. Men du, vi var ju lite på Stenbeck. Vad kom han att betyda för dig då? Anledningen till att det klingar för övrigt är att Hasse tar sakett i sitt kaffe.
Ja. Jag dricker kaffe varje morgon sedan jag var 2 år, bara som en liten parentes.
Oj, det var tydligt. Hur kommer det sig?
Jag tror att min mamma hade kanske inte riktigt full koll på kostcirkeln.
Okej.
Okay. Men det var mest mjölk i kaffet, men det var ändå lite kaffe.
Hon tyckte att det var en vettig idé.
Ja, det tyckte hon. Jag tyckte det var gott, så att på den vägen är det. Förlåt, jag missade frågan.
Ja, men vad kom Stenbeck att betyda för dig?
Han kom ju att betyda väldigt mycket för mig, förstås. Men alltså, jag var ju inte så nära honom. Alltså, jag träffade Stenbeck kanske 3-4 gånger, någonting sånt där, så att jag... var inte min dagliga tjänst som jag träffade honom, utan den enskilda person som har betytt absolut mest för min karriär, det är ju Pelle Törnberg, som då var chefen på Radio Stockholm. Och jag vet inte vad han såg hos mig som han tyckte var värt att satsa på, men tydligen någonting. Så att dels fick jag göra massa roliga saker på Radio Stockholm, och sen tog han med mig ut i den här andra världen.
Ja, men det där är ju intressant, tänker jag. För jag är liksom lite nyfiken på, du har ju liksom jobbat, när man tittar på ditt liv så känns det som att du har jobbat liksom nonstop sen typ, jag vet inte när. Du har verkar ha varit benägen till det. Och det är väl en bra, det tänker jag mig att då Pelle Törnberg till exempel. Ja, det där är en vettig egenskap, någon som vill jobba.
Ja. Det är det ju.
Ja.
Jo, men alltså, man ska ju ha tur i livet, för att det är inte allting som man kan påverka, utan, och det har jag haft många gånger, man har tur i livet. Men sen för att ta vara på turen så krävs det kanske någon slags engagemang.
När vi då är på det här med vad han kan ha sett i dig, vad tänker du att du liksom har, nu är det kanske en bred fråga för en väldigt lång karriär, men vad skulle du säga, vilka är dina starka sidor?
Jag kommer ihåg det första grejen vi gjorde på journalisthögskolan, första liksom uppgiften, det var att intervjua den som satt bredvid en, alltså en klasskompis, och så skriva en intervju på den. Och då intervjuade henne, och så skrev jag den, och jag kommer ihåg, jag satt hela helgen och skrev om. Och till slut så tyckte jag att men det här var ganska bra. Och så går jag till skolan på måndag morgon, och sen när jag står i hissen på väg upp så kommer jag på en idé. Vad fan, det är ju så här jag ska vinkla. Det är ju så här jag ska göra. Så jag sätter mig och skriver om allting på 10 minuter, lämnar in den och får högsta betyg. Så att, och då insåg jag att någonstans här kanske jag har en viss läggning för detta. Att uttrycka mig, att skriva, att liksom göra radiointervjuer, att redigera ihop det. Det kanske finns någon slags begåvning, jag vet inte.
Men är det nyfikenheten, tänker du, eller?
Ja, dels är det nyfikenhet, tror jag, men också en vilja att liksom utmana sig själv lite grann, att liksom hitta den här, att oj, så här är det, att liksom få till den här lilla grejen. Och det är ju med min podd som jag gör nu, så har ju det som har hänt under de år jag har gjort det, att mitt manuskrivande har ju blivit väldigt mycket mer utvecklande och väldigt mer intensivt och en större del av podden, och det tycker jag är lite roligt, och det har jag ju lärt mig under tiden jag hållit på med det här.
Jaha, vad kul. Alltså så du känner att du fortfarande utvecklas i någon?
Ja, det tycker jag absolut. Och jag har alltid velat skriva en bok, men jag får ju aldrig till det. Men nu skriver jag faktiskt mer än vad jag någonsin har gjort hela mitt liv.
Vet du, det var intressant att du tar upp ditt manuskrivande där, för du har ett dramaturgiskt grepp som jag är lite nyfiken på, om du är medveten om.
Ja.
Vet du vad jag tänker på?
Och då vänder det, eller vad tänker du?
Nej, det kanske är för luddig fråga, men du älskar upprepningar.
Ja, det gör jag. Och då tar förhållandet ny fart. Ett förhållande som kommer att leda till en av de mest spektakulära polisinsatserna det året. En insats som påverkade en stor del av Stockholms innerstad, en insats som var kulmen på en lång och intensiv utredning. Och det är det jag menar, att Det funkar i ett talmanus, mm. men inte i ett skriftmanus.
Nej, det, kanske
det,
inte.
Nej, det funkar inte. Mm. Men det funkar när man pratar. Så det har jag tänkt på faktiskt.
Men vad är det med upprepningarna då?
Ja, men det blir någon slags, man stannar upp, man lyssnar, man går vidare. Det blir en slags liksom plot point i det hela. Liksom, att upp, och så går man vidare.
Just det. Men om du då har den här liksom, för det, där beskriver du någon slags, det, alltså att du är, när du lämnar in den där, när du får den där liksom nya idén på mm. hur du ska göra det här porträttet mm. och skriver om den på 10 minuter, mm. det är liksom något slags perfektionism också, tänker ja. Jag. Har du bibehållit det? Är du väldigt alltså har du ett stort kontrollbehov?
Nej, jag har inte så stort kontrollbehov och nej, jag är inte så noga, utan tvärtom, jag är ganska lat. Men däremot så just det som var grejen med den när jag lämnade in den, att jag hittade en vinkel. Jag kunde säkert skrivit om den och skrivit den bättre. Men vinkeln var, jag hittade, alltså hon sa, som jag intervjuade, sa, tror jag, nu kommer jag inte ihåg exakt, men så här, ah, det bara blev så. Mm. Ja, det bara blev så, det var hennes upprepning där. Så att, och då vinklade om hela artikeln, så det handlade om att hur det bara blir så. Mm. Och så, och det var liksom idén som gjorde att den flöt igenom. Sen kanske jag kunde formulera det bättre om jag hade skrivit, haft tid att skriva om det några gånger. Och det är väl lite det som jag tänker när jag skriver manus, att hitta liksom den här vinkeln, den här liksom kroken.
Mm. Ja, du har ju ett väldigt liksom, det är ett väldigt bra driv i ditt berättande ju.
Mm.
Och med tanke på att du har pratat i typ 20 års tid om att skriva bok, liksom, fan börjar det bli dags?
Ja, jag har ju min bokstavskombination LAT där, så att det är liksom, det har jag fått inte till det riktigt. Jag har skrivit, alltså, jag har skrivit 100 säkert inledningar till böcker och synopsis och grejer. Jag har gått på skrivarkurser och fått väldigt mycket beröm och sånt där. Men liksom, skriva är ju väldigt tråkigt. Mm. Sitta och bara glo på en dator och skriva, det är faktiskt väldigt tråkigt.
Men du, om vi pratar om hur du har varit som person, så mm. tänker jag också, och det här vet jag inte om det säger någonting om dig eller bara om samtiden, men jag tänker mig att du gjorde liksom krimjournalistik när det absolut inte var på nej. Modet, så att säga. Nej. Och du var på kommersiell tv när det fortfarande kände, ja. Var liksom lite, alltså ja. Det var något smutsigt med ja. Det på något sätt. Och
ja,
så
det var det.
Men
det var ju det som var härligt.
Är du orädd?
Ja, det, i det avseendet är jag orädd. Men det var ju det som var så härliga, eftersom det var inte okej, och det ansågs liksom lite så här. Så fanns ju inga regler. Det fanns ju inget för hur man skulle göra saker kring. Vi bara gjorde det. Alltså, man bara hittade på en idé, vi kör. Och sen antingen blev det jättebra eller så gick det åt helvete. Och då kör man någonting annat. Det var, alltså, du vaknar på morgon, går till jobbet, du har ingen aning om vad som ska hända under dagen. Det kan ju bli en fantastisk dag. Det kan bli totalt misslyckande. Men det spelar ingen roll, för nästa morgon vaknar du igen. Och så är det en ny dag framför dig. Jag tycker, alltså, det är ju otroligt att jag har fått vara med om detta och vara med i nystarten av så många grejer. Först var det, så det var lite grann så på lokalradion också. Det var ju ganska nytt när jag började där. Och sen och på Radio Stockholm var ju speciellt, för Radio Stockholm stack ju ut väldigt mycket, därför att chefen där, Harald Norbeli, ville ju göra det här till en egen station och hittade någon sändare som ingen använde. Så att Radio Stockholm kunde ju sända hela dagen, fast lokalradion egentligen bara hade några givna fönster i P3-kanalen, så började han sända hela dagen. Så det var också nytt och lite rebelliskt, för det gillar man ju inte på centrala ledningen.
103,3.
Just det, precis. Mm. Mm. Så att det, och jag har fått vara med hela den tiden, och det tycker jag har varit fantastiskt. Men, och därför tror jag också att idag är allting så strukturerat, och då blir jag lite trött. Och innan man kör igång ett projekt så ska man liksom skriva ihop något dokument och om alla möjliga saker innan man ens börjar jobba, och det tycker jag är lite tråkigt.
Mm. Så att, du saknar inte tiden att vara liksom en kugge i maskineriet på ett produktionsbolag?
Nej.
Eller det kanske du är på alla
sätt? Nej, men jag har nog liksom aldrig varit en kugge i maskineriet på det sättet. Så. Det var inget maskineri, det var bara liksom, alltså, det var som ett akvarium, folk filmar runt bara så.
Okej, okay. Kaos.
Ja, men det jag måste säga som slår mig mycket nu, att nu med journalistik och när den här perioden som vi fick uppleva har gått över och saker och ting befinner oss i ett annat läge, att journalister idag ofta är så oändligt mycket duktigare än vad vi var, och folk som gör dokumentärer är fantastiskt duktiga, och dokumentärfilmer och poddar och sånt där. Jag är jätteimponerad av det, för att vi Alltså vi hittade på saker, vi genomförde dem och det gick fort och så här, men särskilt bra blev det väldigt sällan.
Ja, jag fattar. Du, jag tänker mig också, alltså, om du då är tv-producent och tv-makare under den här, liksom, ska vi kalla det för guldåldern, ja, ändå. Ja. Dels, hur var det här när det här skiftet kommer, när man helt, alltså, alla skulle göra docusåpor ett tag, ja, och så här, och du var med i det och utvecklade, ja, någon och, ja, så där. Hur var den tiden?
Ja, men den var ju fantastiskt rolig, för det var ju då det verkligen exploderade, och det var ju då, i alla fall för min del, man fick ut och resa och hålla på med massa saker, så det var ju fantastiskt roligt.
Blir jagad av blodiglar?
Blir jagad av blodiglar och av journalister som då höll på att skriva om dokusåpor, idag skriver om politik och sådär. Ja. Mm.
Men är du, liksom, finns det grejer som du tycker är, alltså, när du tittar tillbaka på din karriär, under den eran, finns det grejer som du tyckte blev jävligt bra?
Ja, det tycker jag att en del av, vi gjorde ju en del dokumentärer, kriminaldokumentärer som jag tycker blev bra. En del Robinson-idéer blev skitbra, tycker jag. Det vi bestämde med Robinson väldigt tidigt när jag jobbade med det, att det ska inte vara något sex i det här, för då hamnar man i en återvändsgränd, då kan man inte göra. Och jag tyckte att vi lyckades, åtminstone under början där, den tiden som jag jobbade med, att vi lyckades ändå skildra de här deltagarna med en viss respekt, vilket jag är stolt över. Så det tycker jag blev bra.
Mm. Finns det några grejer som du är mindre stolt över?
Ja, jag hittade ju på dokusåpan Villa Medusa. Mm. Och min tanke var då att du tar svenska ungdomar som precis har slutat skolan. De får en gemensam lägenhet att bo i utomlands, och så ska de försörja sig själva. Se vilken möjlighet de får, va? Komma ut, liksom, hitta jobb, hitta en ny identitet och bla bla bla. Ja, de söp och låg med varandra hela tiden, så det blev inte så bra.
Men hur kunde man inte ha stävjat det på något sätt? Stävjat,
ja, hur stävjar man det? Alltså, folk, ja, vi försökte få dem att göra saker och ting, men de gjorde ju inte det. Så att, nej, det kanske inte var så, blev inte som jag hade tänkt mig.
Okej, jag fattar. Men du, en möjligen privat fråga, men jag menar, om du nu har en otroligt lång karriär på tv bakom dig. Jag förstår att vissa format inte har flugit exakt som man hade hoppats, eller tittarsiffror går upp och ner och sådär. Men för dig personligen, finns det några, liksom, grejer som du känner så här, fan, helvete vad dåligt det här blev, eller ett personliga misslyckanden?
Nej, inte som man kom på just nu, men det finns det säkert, absolut. Men så, det jag lärde mig då när vi började var ju liksom just det här, fan, det här blev inget bra, ja, men vi tar ett nytt och så går vi. Så att inte liksom gräma mig åt det som har varit, utan gå framåt hela tiden. Så att, nej, jag kommer inte på något, men det finns säkert massor.
Jo, men,
du säkert har något här som du kommer
nej,
med.
Nej, det har jag inte. Nej, jag är bara nyfiken just apropå det här. Att det liksom, och det handlar väl lite om hur du kanske tacklar frågor som du får. Men det handlar väldigt mycket om ditt yrkesliv och succéer. Och liksom, ja, i vissa fall då, kanske inte så stora succéer. Men jag är nyfiken på liksom, om jag hade kunnat hitta något där som jag inte har hört.
Ja, men jag kommer inte på något, men det finns säkert.
Men du, ska du framåt hela tiden?
Ja, det tycker jag nog. Att jag vill ha nya utmaningar. Och det är ju det som är så kul med poddande, tycker jag, med min podd. Därför att för mig som har varit med så länge, så är liksom, egentligen är det ett steg tillbaka. Nej, men först börjar man med boktryckarkonster, trycker böcker, sen kommer tidningar och förändrar allting, man läser tidningar, sen kommer radio, sen kommer tv, och så går vi tillbaka ett steg till ljudet igen. Det är liksom otroligt roligt att få vara med om det också. Ytterligare en ny grej som kommer, det är ju otroligt privilegierande att få vara med där.
Och det var ju dit du ville från början.
Ja.
Tv var bara ett stickspår.
Ja, fast när jag var på tv så tyckte jag att det här var ju fantastiskt. Så.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Men du, jag funderade på det här med Efterlyst då, som ju är liksom synonymt med ditt varumärke, eller hur man nu ska uttrycka sig. Den 61:a säsongen gick precis i mål. Eller under våren ska jag säga. Är det lika kul fortfarande?
Det är, ja faktiskt, det är roligare nu än på väldigt länge av två skäl. Dels är jag inte så otroligt engagerad länge som jag var förut. Alltså, jag har tagit ett litet steg tillbaka och är mera programledare. Förut var jag ju producent och hade synpunkter på allt. Sen är det, men det som är otroligt roligt är att den generationen som jag jobbar med har ju vuxit upp med det här jävla programmet. Och de tycker att det är så kul att jobba med. De är så entusiastiska, så deras entusiasm smittar av sig. Jag tycker det är jättekul. Mm.
Vet du redan nu att det blir en 62?
Ja.
Ja. Och den ska du göra?
Ja.
Hur långt sträcker sig dina kontrakt?
Jättebra. Alltså hur långt mina kontrakt sträcker sig? Ja, det är lite olika. Nu är de kortare, så att nu har jag skrivit på att mitt gick ut nu. Så det var ett år, det som gick ut nu. Och nu ska jag skriva på nästa. Och jag har inte kollat det än. Men jag skulle visa att det blir samma sak.
Okej. Och det gäller bara då för Efterlyst så att säga. Och hur, alltså, för nu är det ju inte i säsong så att säga.
Nej.
Men den börjar då till hösten. Är det mycket för dig är det då inte särskilt mycket förarbete och sånt, utan du kommer dit och ställer dig på tejpen?
Nej, jag sitter ju där och dels så sitter jag ju med och i de mötena när vi bestämmer vad vi ska göra, så att jag har lite koll på vad som ska hända. Sen så sitter jag ju med på möten och sen så pratar jag med alla reportrar, så enas vi om lite grann hur ska jag skriva och sånt där. Så att när det är säsong så ägnar jag kanske 3 dagar i veckan åt programmet.
Okej. Det är ju live. Ger det dig något särskilt att det är det?
Det är så skönt att det är live. Mm. Det är så skönt att man gör det och så är man klar sen. Att banda program tycker jag är lite tråkigt. Man gör när man gör en påannons, man går på ett sätt och som alla är överens om, och så säger alla producenter säger fantastiskt, skitbra, vi tar det en gång till, och så håller de på så där, så det är jättetråkigt.
Och det slipper du?
Det slipper man i direktsändning.
Hur är det? Tar du mer jobbet hem?
Inte så mycket numera, nej, det gör jag inte. Mera förr.
Okej. Alltså, grämer du dig?
Ja, det kan jag göra. Ja. Om det har hänt någonting så kan jag gräma mig väldigt mycket. Jag blir väldigt känslomässigt engagerad eller involverad eller berörd om det är jobbiga saker vi har där och så. Det blir jag fortfarande.
Det där är ju jäkligt intressant, tänker jag. Och gissar jag kanske inte den mest originella frågan. Men om man i större delen... Om man är, fan, jag har svårt med orden idag. Ja. Är det prostatan som spökar? Nej, men om man under större delen av sitt liv har jobbat liksom varje dag med brott och mord och blod och kidnappningar och skjutningar och skit. Mm. Liksom, vad gör det med ens psyke?
Alltså, det där är frågan får jag ju hela tiden.
Jag förstår det.
Mm. Och mitt standardsvar är, och så är det faktiskt. För att när jag började med det här så förstod jag liksom att människor kan vara onda. Att det är liksom massa saker. Det jag lärt mig med åren är att människor faktiskt kan vara goda. Att de flesta av oss har en inneboende godhet hos oss. Och det där tycker jag förstärks genom de här åren som jag har jobbat med program. Man ser folk griper in. Folk som drabbas av saker och ting är inte ute efter hämnd, men de ändå vill ha någon slags upprättelse, vilket är rimligt. Och sådana saker. Så det tycker jag är det som har förvånat mig. Och jag tror faktiskt att det jag har lärt mig genom åren, och jag kan ha fel, men att människor är i grunden goda. Mm. Och det är vi allihopa.
Även skurkarna.
Även skurkarna har godhet i sig. Och jag tror att vi gjorde en dokumentärserie om det här, men alltså vi gör ju alla onda saker. Alltså saker som vi vet man inte ska göra. Vi går mot rött till exempel, men det tycker vi kan vi skita i. Och så finns vi har alla olika, alltså, gör saker som vi vet, det ska man egentligen inte göra, men vi gör det. Och så gör vi goda saker, och så är det en vågskål, och för de flesta av oss så överlever eller vinner det goda. Vi är i grunden goda, och det vi gör som är ont, det liksom drabbar ingen på särskilt hårt, så att det klarar vi av. Men sen finns det de som gör andra val, där deras ondska tar över. Men det betyder ju inte att de ändå inte har de goda sidorna. Och jag har också, när jag har träffat människor som sitter i fängelse som har gjort saker och ting, onda saker, grymma saker, så i försnacket försöka hitta någon gemensam nämnare som vi båda gillar, så pratar man om det innan intervjun börjar, istället för att börja prata om varför, hur kunde du göra det här. Mm. Och det brukar funka.
Var letar du då?
Nej, men man liksom försöker prata, kallprata lite grann, så är det någonting så här, hans föräldrar kommer från Finland till exempel. Ja, men då pratar vi om det. Mm. Och hur det är att ha finska föräldrar till exempel.
Segling är inte ofta.
Nej, segling är inte så ofta, nej. Det är inte så ofta.
Det är väldigt lite segling på kåkan, antar jag.
Ja. Mm.
Men du, av någon anledning så är liksom, jag har ju sett hela den här krimgrejen, framförallt då i min egen bransch, podderiet, hur den liksom, men har slagit ut nästan allt på något sätt. Och jag vet inte om du lyssnade på Serial när det begav sig, men det var väl en milstolpe någonstans i krimpodderiet. Och vad är det? Vad är det med det? Jag läste någonstans att för kvinnor, som ju är tydligen de som lyssnar på krim mest, så är det ofta liksom något slags, aha, de har det värre, eller om jag lyssnar på alla de här mordpoddarna, ja, då kan jag på något sätt undvika att bli mördad själv. Alltså.
Ja, det vet jag inte. Jag har inte, men det är kvinnor som lyssnar ju mest. Och så där. Men det, jag tycker det är intressanta med krim, om vi börjar i den ända med krimjournalistik, när vi började så var vi ensamma, att Sveriges Television eller Sveriges Radio, public service, skulle göra krim. Det var ju helt otänkbart, alltså på riktigt. Mm. Är ni dumma huvudet? Och idag gör de ju jättemycket krim.
Ja, det får man säga.
Verkligen. Så att jag vet inte om de känner att de har sänkt sig själva eller någonting. Men kvinnor, jag tror att kvinnor kanske ser sig mer som potentiella offer, och därför kanske med en skräckblandad känsla lyssna på de här. Jag vet inte, men så har det varit med Efterlyst i alla år, att det alltid varit mest kvinnor.
Mm.
inte jättemycket övervägande, men säg 60% kanske.
Ja, det är ju ändå en klar majoritet.
Ja, det är det, verkligen. Ja.
Förvisso, jag har också lite kvinnlig slagsida, men det är tack och ta emot, det är de som bestämmer.
Ja.
Men liksom, för om vi då konstaterar att det verkar inte ta något slut på hungern efter att höra om och läsa om och titta på grejer om brott.
Jag tror att det intresset kommer att minska, därför att det, om vi ska vara ärliga, det vi går igång på och som vi lyssnar på i de här spännande historierna om planeringen av ett brott till exempel, eller utredningen som liksom hur man hittade spår och kreativa lösningar att komma fram till det här, eller hur vanliga människor, din granne visar sig vara seriemördare eller någonting sånt där. Men den typen av brott minskar ju ganska mycket hela tiden nu. Och det som ökar är gangsterkriminaliteten. Och där känner jag att där finns det ett ointresse för själva brott. Alltså för utvecklingen finns det en oro för vad vi ska göra. Det finns det ett engagemang hur vi ska stoppa det. Så här. Men brotten i sig tycker inte folk är speciellt intressanta att lyssna på.
Och sen är det väl det att många av dem som jag har förstått det, nu är det här absolut inte min värld, men många av dem som förut rånade värdetransporter och sådana spektakulära grejer, de sitter nu och blåser pensionärer via telefon. Liksom.
Ja, det är det man gör nu. Många. Det är inte samma personer för de som rånade de här transporterna. De är pensionärer idag, så att liksom, okay. De gör inte det längre. Nej, men det är mycket sånt, och det tror jag kommer att utvecklas väldigt mycket med det här brott på internet och sånt där. Och när AI kommer och din dotter ringer och är jätteförtvivlad och det är inte hon och sånt där. Men jag är inte säker på att det blir lika intressant journalistik bakom detta.
Nej, det blir ju svårt att göra liksom en timme direkt sen tv om kanske.
Ja.
Men är du orolig då för att brotten ska ta slut, så att säga?
Nej, jag är inte orolig för att brotten ska ta slut. Och min yrkesverksamhet har ju slutstart också. Men jag är orolig för brottsutvecklingen i Sverige och vart vi är på väg. Det är jag jätteorolig för.
Mm. Och ni började den här senaste säsongen av Efterlyst och prata om det här med alla skjutningar. Liksom, ja. om gängkriget i Stockholm, eller i Sverige, ska jag säga. Liksom, vad är din take på det här? Vad tror du skulle krävas?
Alltså jag vet inte, det är otroligt komplicerat, för att det har ju utvecklats väldigt fort nu. Jag menar, det som hände i Stockholm för bara några dagar sedan, där en 15-årig kille som var sur på en annan 15-årig kille högg ihjäl honom, och det hade ju ingenting med själva gängkriminaliteten att göra, men den värderingsgrunden finns ju där. Blir du förbannad på någon, då har du ihjäl någon, och det tror jag är en del av gängkulturen som sjunker ner allt mer i åldrar. Och det där är ju jätteoroväckande, för att det var ju, jag läste någon som sa, ja, men det innebär att man vågar inte säga till någon ungdom på tunnelbanan som bär sig åt, för att då kanske man blir nedhuggen. Och det där tror jag kommer att nå en gräns när någonting måste hända och när folk reagerar, och jag tror att vi är ganska nära där.
Mm. Men vad är det här som ska...
Ja, det är ju väldigt komplicerat, för att å ena sidan så har du ju liksom att det rent praktiska att lösa de här brotten, att få bort alla vapen och sådana saker, att liksom se till så att knarksmugglingen stoppas. Det är en sak det producerar, men så handlar det om värdering hos unga människor, att se unga människor som är på väg ut, för att liksom förstå varför de får de här värderingarna och sånt, och det är ju jättekomplicerat.
Ja, var det någonstans relaterat till dig att det finns något slags pilotprojekt nu där man tittar på förskolor?
Ja, just det. Det känner jag igen lite.
Ja, det kanske inte var hos dig. Men, eller så var det på P1 häromdagen. Ja. Men just att man... Så här...
Nej, men jag tror att det är där man ska börja. De här barnen som utvecklas i den här riktningen, det kan man se ganska tidigt. Och ju tidigare, desto mer kan du hjälpa dem. Jag menar, när du är 15 och har mördat någon, ja, då kanske du inte får hjälp längre, utan då ska du bara straffas. Det ska vara hårda straff. Men grejen är att se det innan. Och då tycker jag att då är det politikerna som har ett ansvar, och skolan, förskolor är otroligt viktiga områden att satsa på. Och därför tycker jag lite förvånad att det kanske inte är riktigt den satsningen på utbildning som skulle vara.
Mm. Den här stora polisreformen, var det 2015? Mm. Vad liksom, från din horisont, hur vad hände där?
Ja, det gick åt helvete. Mm. Det är ett stort misslyckande och det ser vi resultatet av nu. Jag tror inte att brottsutvecklingen som vi ser är ett resultat av det, men misslyckandet att liksom lösa det är ett resultat av den där utredningen. Alltså och det var många som sa från början, som är mycket mer kunniga än vad jag är, men som jag tyckte det lät rimligt, att det var ju helt fel tänkt. Det vill säga att du har brott löser man på platsen där de är. Alltså, och det är ju med gängkriminalitet också, att polisen är på plats och vet vilka, ja, men, vilka ska vi hålla koll på. Mm. Så att polisarbete är i huvudsak lokalt. Och vad man gör nu är att man centraliserar allting och satte det för att man hade en viss gängkriminalitet som gick över olika ställen i Sverige, och då måste man ha en central möjlighet att lösa det. Ja, det förstår jag. Men då gör man ju som man gjort i andra länder, att man har en central polismyndighet också, som typ FBI. Men att det vardagliga polisarbetet sker ju på gator och torg i lokala ställen, och där måste det vara. Om du tittar på min hemkommun till exempel, Nacka, så har man ju nu en polisstation, förut tror jag man hade 4 eller 5. Mm. Och där tror jag det där är ett jättemisstag.
Så det här är liksom, det skulle vara en del i lösningen då, att man på något sätt åter...
Ja, det måste man göra på något sätt, men och då hamnar man i ett läge där, okej, ska vi göra om hela omorganisationen? Vi omorganiserar igen. Det tar ju flera år att genomföra en sån där, så jag tror inte att riktigt att det är möjligheten. Men att man på något sätt justerar, att man ser till att öka den lokala närvaron och kanske minska det här centrala tjafset som inte leder någonstans i alla fall. Mm. Och minska liksom byråkratin. Det har blivit jättebyråkrati. Ta bara en sån sak och ringa till polisen. Du kan inte ringa till polisen längre. Det är jättekonstigt. Mm. Förut när jag började jobba som journalist, då ringde man polisen en växel och så bad man få prata med någon, och så blev man kopplad till den personen. Och den personen var en utredare som man ställde frågor till. Nu ringer du, om du ringer till polisens växel, så får du vänta i 2 timmar, sen orkar du inte längre, så lägger du på, så ringer du pressavdelningen och då har de synpunkter på vem du ska prata med, och det tar en evig tid. Så att det är så otrolig byråkratin där som har hänt.
Ja, fan vad deppigt ändå.
Ja, det där är jättedeppigt. Mm. Verkligen.
Missad följdfråga på Efterlyst egentligen. Ja. Jag tänker mig att du som gammal tv-makare också, du måste ju ha tänkt på det här, hur det faktiskt ser ut i rutan. Det gör ju någonting med tittaren, tänker jag, att det är jävligt mycket. Det ser ut som att det är fullt ställt där inne. Ja. Men är det helt enkelt så att de människorna som i andra produktioner sitter bakom liksom i något annat rum, ni har flyttat in dem så att det ska se ut som det händer mycket?
Nej, de som sitter där är ju då i huvudsak tipsmottagare, och det är ju poliselever från polisskolan som sitter där. Mm. Sen kanske, möjligen, att vi fyllt på ett tomt bord med statister för att det ska se ut om det är lite färre som kommer just den gången. Det är möjligen att det kanske kan ha hänt, men de svarar inte i telefon.
Nej.
De sitter ju bara där. Ja. Men i huvudsak så är det liksom personer, poliselever, som sitter och svarar. Mm.
Och det där gör ju, alltså det, som sagt, förr i tiden, det här är ju liksom före min tid på något sätt, men jag har en känsla av att man så här, du vet, Hasse Tellemar höll jag på att säga, det är fel medium, men Hagge Geigert liksom, att det satt telefonister liksom i studion och sådär, det görs ju inte längre.
Nej.
Men ni gör det.
Ja, vi gör det. Ja, men dels så ska man ju ringa in under programmet, det är därför vi sänder direkt. Alltså, du kan inte banda och sen ska folk ringa in. Och sen så skapar det ju en stämning när de sitter där. Det blir ju liksom ett tryck, det blir ju liksom ja, det känns som att det händer saker och ting där. Jag var ju i USA och hälsade på där, och på deras America's Most Wanted, som det hette. Och det var ju bandat. Och där hade de ju inga poliser i studion. Det var ju bara statister som satt. De körde i en vinkel så här, programledaren stod och pratade, och bakom honom så var ett jävla tempo med grejer så här. Sen var det bryt och sen bytte man vinkel, och då flyttade de här personerna på sig, så tog de programledaren ur den vinkeln, och så stod de här personerna bakom och ringde och pratade med varandra så där. Så det var ju bara fake allting. Det
låter inte alls lika kul.
Nej.
Men jag funderar på ännu en missad följdfråga. Men vi var lite på det här med att du liksom inte kanske har varit så driven av liksom, vad ska man säga, att komma in i finrummen.
Nej.
Eller du har i alla fall, eller jag ska ställa frågan på ett lite mer neutralt sätt, men jag tänker mig att eftersom du då var tidigt inne i den kommersiella världen, du gjorde krim när ingen annan gjorde det liksom, har det stängt andra dörrar för dig?
Det vet jag inte. Det är en bra fråga. Jag har inte funderat på den. jag har inte sökt något annat och liksom fått nej, så att jag vet faktiskt inte.
Men du var pratade mycket om att du var portad fram på spåret.
Ja, men jag var med på spåret och jo, det gick just där. Så att, ja, men det var ju bara en kul grej som jag tyckte var roligt. Ja. Att, och det var inte någonting som jag låg vaken på nätterna och grämde mig över. Nej, men jag vet inte. Det är klart att man funderar ibland om inte jag hade varit där och då, precis just när jag var där och fick den här chansen, hur hade mitt liv sett ut då? Det är liksom den här sliding doors-känslan som man har ibland. Men det finns ingenting som jag känner att jag hade velat gjort men jag inte fick göra av olika skäl.
Mm. Sommarprat, har du fått göra det?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Du har inte fått frågan?
Jag har inte fått frågan.
Nej. Är du sårad över det?
Nej, inte särskilt. Jag vet inte vad jag skulle prata om i sommarpratet i sådana fall.
En sak
man måste ju skriva väldigt mycket. Jättejobbigt verkar det.
Ja, fast du har ju tågan uppe eller vad fan man säger. Men du, en sak som du skulle kunna prata om är ju ditt finska påbrå. Mm. För att jag har hört dig säga att det liksom, när du var ung så var det ju inte helt okomplicerat. Liksom. Det fanns... Ja, men du ville egentligen inte... Du ville dölja det.
Nej, men alltså när man är ung och går i grundskolan och är liten, så då vill man ju vara som alla andra. Man vill inte sticka ut på något konstigt sätt. Och då, där vi då bodde, så var ju vi invandrarna. Det var ju liksom finnarna som var invandrarna. Och så fanns det då lite ungrare som hade flytt från... Vars föräldrar hade flytt från Ungern då, 56. Och så fanns det lite italienare, men de hamnade mera, vad jag förstår, i Nacka och så. Det var mera italienare där, så det var mest finnar. Och då, man ville ju inte vara, man ville ju liksom inte sticka ut på något sätt. Man ville ju vara som alla andra.
Mm.
Och å andra sidan så påpekades det här hela tiden, att man inte var som alla andra. Så att det var ingenting man var stolt över på den tiden. Det var, jag tillbringade mina barn och somrar i Finland och sådär, så att jag fick ju ta del av det finska väldigt mycket. Men eftersom jag inte kunde finska så mycket, så är det ju svårt att identifiera sig med en kultur som man inte kan ta till sig fullt ut. Och den svenska kulturen tycker jag hade full koll på, och språket ganska bra koll på, men där var man inte helt välkommen heller. Så att jag menar, det var ju någon som sa, och det stämmer, att vi då, Sverigefinnar, vi kände oss mest hemma på båten mellan Stockholm och Helsingfors, på Finlandsbåten.
Sorglig bild på något
ja,
sätt.
Ja, fast det är en härlig resa.
Tycker du det?
Jag tycker fortfarande det, att åka Finlandsbåten tycker jag är fantastiskt.
Mm. Brukar du dansa tango?
Nej, det brukar jag inte göra.
Nej, men jag har ju också det där, fast...
Men sen ska jag säga att sen så kom ju då nya invandrargrupper. Sen kom ju jugoslaverna framförallt, de var jättemånga. Turkar kom och sådär. Så då blev ju vi finnar, blev ju liksom mer integrerade plötsligt, inte på grund av vårt eget värv, utan på grund av att svenskarna då var tvungna att liksom ha synpunkter på de andra.
Mm. Men för jag hörde någon alltså typ så här SISU radiointervju med dig liksom, när ni pratade om det här. Men som vuxen då, har det liksom på något sätt varit en tillgång att du har haft den bakgrunden?
Ja, men det tror jag att det har varit, även om jag inte kan direkt peka på något enskilt moment. Men jag tror att det har varit, för mig har det varit det väldigt bra. Jag tycker att det har berikat mig. Sen var det ju så att när jag, och det är ju faktiskt Hanno Hopponen hette han, som var reporter, finsk reporter på Radio Västman när jag var där. Han var ju den som faktiskt fick mig att bli stolt över att vara finnes, för som gav mig, som, för att vara del av två kulturer är ju berikande. Mm. Ja, men det är som om du kan två språk flytande, så är det berikande. Det kan man ju inte neka till. Liksom, kan du tre språk så är det ännu mer berikande. Och att få ta del av två kulturer är ju väldigt bra. Sen är ju inte min finska tillräckligt bra för att jag fullt ut ska kunna ta till med den kulturen. Och svenskan i den, min mamma var ju svenskspråkig från Finland, men svenskan i det landet håller ju på att tyna bort. Så att det krävs ju att man ska kunna finska för att fullt ta del av det här. Men det har berikat mig. Jag var ju i Helsingfors en sommar och läste finska på sommaruniversitetet där och så. Så att det liksom har ju gett mycket.
Mm. Och vad finns det kvar i ditt hem då som minner om det här? Är det liksom memma på påsken? Och...
Memma har jag aldrig tyckt om.
Nej.
Jag tvingar in mina barn leverlåda, eller har gjort det varje jul. Därför att det fick vi äta hemma tills min... En släkting, en jämngammal släkting i Finland sa till mig, nej, det där är ingen julmat, det har de hittat på. Men det tror jag inte på, jag tror att det är julmat. För att när de hade en finsk, sån här finskt, De sålde finsk mat när jag höll Torshallen där, så sålde de faktiskt leverlåda varje jul, så jag tror att det var julmat.
Okay. Mm.
Men det är man då en del av två kulturer, så tvingas man vara lite mer öppensinnig. Det blir så automatiskt. Mm. Och det tror jag är en bra egenskap att ha med sig i livet.
Mm. Är dina föräldrar i livet?
Nej.
Nej. Okay. Hur minns de?
Ja, de var ju väldigt olika, och jag har ju förstått i efterhand att det var egentligen mammas bakgrund som man fick veta mest om. Och hon hade ju en ganska tuff bakgrund, verkligen supertuff bakgrund, och den fick man veta och ta del av. Och vi var ju i hennes ruinerna av den här statarstugan hon bodde i när hon var liten och sånt där. Min pappa var ju mycket mer hemlighetsfull, eller var mycket mer hemlighetsfull om sin bakgrund, och han var ju med i krigen och sånt där, men också så att där med åren så har nyfikenheten vuxit när det gäller den delen av min sida. Vad finns där? Och då vet jag att hans bror var ju till exempel teaterdirektör i Helsingfors och sådär, så att där finns det ju kanske saker att upptäcka fortfarande.
Ja, men finns det några kvar som du kan fråga?
Ja, de släktingar jag har kvar är på min pappas sida.
Ja, okej.
Okay. Så det finns det. Mm.
Fråga som du också har fått många gånger förut, men hur länge ska du hålla på?
Jag vet inte. Det där, alltså att fylla 65 är lite speciellt tycker jag. Därför att då är det så att varje år är kanske ditt sista år i förvärvslivet. Och jag är mentalt inte där. Så att liksom, hela det här med pensionering och allt det här, jag slår bort det för att jag liksom orkar inte tänka på det. Och nu jobbar jag, men liksom varje säsong nu... Nu har ju en ny säsong i hösten, men den kanske tar slut då. Eller podden kanske tar slut nästa år, så man vet inte. Och det är lite speciell känsla där, att allt det du har gjort, eller allt det som du har hängt upp ditt liv på, förutom familj och sådana saker, men det andra, det kan bara ta slut plötsligt en dag. Mm. Och då står du där. Finansiellt tror jag kommer att klara mig okej, men liksom, jaha, jag vaknar på morgon, vad ska jag göra? Det där är lite läskigt.
Har du varit duktig på pensionsspara?
Hyfsat duktig har jag varit faktiskt. Och Strix var ju också ganska generösa i sina pensionsavsättningar, så att det ser okej ut.
Mm. Du, vi ska börja runda av. Jag tänkte bara fråga, du är ju liksom 65, men sitter här i ett par jävligt krispiga Converse. Och,
ja, tycker jag, vad roligt. Ja.
Och det gråa har ju absolut inte segrat där uppe på huvudet. Så, hur är det för dig att åldras?
Det är en bra fråga som jag ställer mig själv varje morgon. Jag vet inte, att åldras tror jag funderar en del på det, att åldras är två saker. Det ena liksom att man fysiskt åldras, det kan du inte göra någonting åt, du blir äldre. Och jämfört med alternativet så är det ju mycket bättre. Det andra är att psykiskt åldras, att acceptera att man åldras, att leva ett liv som åldring. Och det har jag väldigt svårt. Dels så har jag ju små barn och jag lever ju liksom, jag går till dagis och skolor och är med på skolavslutningar och sådär. Så jag lever ju inte det livet som min ålder egentligen säger att jag ska leva. Mm. Så att det där, jag tycker det är märkligt, jag vet inte riktigt.
Men för det där har jag funderat över nu. Jag har ju andra kompisar som också är inne på andra varvet med liksom småbarn och sådär. Och på sätt och vis så kan jag titta på dem och se så här, det är som att de lite grann bromsar sitt åldrande.
Ja, det tror jag att man gör. Mentala åldrandet bromsar man. Mm. Det tror jag absolut. Jag tror att om du lever ett liv som förväntas av dig när du är den åldern, så tror jag att mentalt kanske du blir äldre än vad det skulle ha blivit om du inte levde det livet. Att man präglas av det liv man lever, och jag är oerhört tacksam över att jag får leva det liv jag lever, verkligen supertacksam. Men någon dag tar det ju slut, det här med jobbet, och så någon dag hamnar man ändå i den här nischen, och det, jag vet inte riktigt, lite orolig för det.
Golf?
Ja, tanken har faktiskt slagit mig. Golf, det kan man kanske, men då kan jag göra det sen då.
Nej, men du kan väl också vara en härlig hemmaman eftersom
jag kan skriva den där jävla boken som jag aldrig fått ur med, när jag inte har någonting att skylla på.
När du har skickat ungarna till skola och så.
Ja, precis, och sitter hemma, så kanske jag kan få ihop det där. Jag har ingenting att skylla på längre. Nu har jag massa saker att skylla på.
Okej. Du, vad ser du fram emot?
Jag ser fram emot alltså jag måste säga att jag tycker att jag lever ett ganska härligt liv, så att jag ser fram emot att få fortsätta det och ser fram emot sommaren. Nu, vi har ju köpt ett sommarställe på Österlen och vi ska för första gången hänga där en sommar, så det kommer bli spännande att se.
Vad härligt. Du, Hasse, stort tack för att du kom.
Ja, tack för att jag fick komma.
Är det någonting vi borde ha pratat om som vi inte gjorde?
Nej, jag har hållit på i evigheter, så det tror jag inte.
Tycker du att vi har hållit på i evigheter?
Nej, vi har hållit länge.
Det här är kort i min värld. Alltså.
Alltså, okay.
Men,
min podd är ju bara typ 40 minuter, så det här är ju jättelångt.
Ja, jag ber om ursäkt.
Ja, Hasse Aro, och med hans driv är det svårt att lägga ifrån sig podden han gör. Fallen jag aldrig glömmer, den rekommenderas. Och med det, Viks hovar in för den här gången, och de sitter ju på den trygga traveren Ninivestin, varmblodet K-triumf och förstås alltid i vinnarhålet galoppörerna på Acast. Vi hörs om max en vecka. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.